hadde i forrige time begynt på en sammenligning mellom Luthers og Calvins måte å tale om loven og evangeliet. Som jeg sa, man skal ikke gjøre for mye ut av denne forskjellen. Men det er allikevel interessant å se hvorledes de begge liksom taler forskjellig. Og interessant å se hvorledes Calvin hele tiden er den som sterkest holder seg til Augustin, mens Luther på en mer selvstendig måte fremsetter sitt syn. Og vi går videre. Nederst på side 126 har vi noe om lovens embede, gjerning og lovens virkning. Som før nevnt taler Luther om en duplex usus legis, en dobbelt bruk av loven. Den skal for det første tvinge åpenbare syndere og holde dem i utvortes tukt. Det er den sivile bruk, offentlige bruk. Og så skal den for det andre, og det er dens teologiske bruk, åpenbare Guds vrede over synden og ta fra menneskene all tillit til egen rettferdighet, sånn at de blir fortapte syndere for Gud. Mer enn to bruk taler ikke Luther om, dette har jeg nevnt før. Lutherdommen kom til å tale om en tertius usus, nemlig at loven også skulle være veileder for de troende. I virkeligheten regner Luther også med det, hvilket man kan se i hans skrift om von den guten Werken, for eksempel. Calvin setter opp dette litt annerledes. Han taler om en trefoldig bruk av loven. For først er loven et speil hvor vi ser vår egen urettferdighet og fortapte stilling. Men det gjør loven ikke for at vi skal fortvile, men for at vi skal ta vår tilflukt til Kristus. Og så blir vi da ved lovens bruk ført til Kristus. Det er liksom... Det blir på en annen måte. Luther taler altså slik at loven, den går liksom bare én vei. Med Langtons ord kunne man gjerne bruke det. Lex semper accusat. Loven anklager alltid. Og hvis ikke det er annet enn loven, da er det døden og djevelen, sier Luther. Calvin, han får liksom mer til sånn at loven kommer og skal hente oss med seg på en måte. Den er ikke, nøyer seg ikke med å slå oss ihjel, men den er en del av det hvorved Gud gjør oss levende igjen. Det taler Luther ikke. Da kommer evangeliet etter den lutherske konsepsjon som et helt annet ord som bringer oss nåden. Altså en sterkere dualisme hos Luther. Tingene holdes mer ifra hverandre. Og Calvin ses det liksom mer på en linje. Den andre bruk hos Calvin svarer til Luthers første bruk, altså den sivile. Og så kommer tertius usus, som viser hvordan de troende skal leve, og det er da lovens viktigste bruk, sier Calvin. Luther sier Moselov er avskaffet. Både seremonialloven og dekalogen er avskaffet, og oss kristne angår Moselov bare så langt som den stemmer overens med den naturlige lov. Det høres jo merkelig ut, men det er ikke i virkeligheten så svært mye annet enn det som Thomas også har sagt, for så vidt. Det har jeg nevnt for dem før. Har jeg ikke det? Jo. Var jeg ikke inn på det? Altså, Inge Lønning i boken Levende Luther, side 115, han synes å gå ut fra at dette er noe nytt hos Luther, dette her, at loven, Mose lov angår oss bare for så vidt som det stemmer overens med den naturlige lov. Moseloven er jordens aksjenspigel. Men det er i virkeligheten ikke nytt, altså, for Thomas sier det at den gamle loven, altså Mose lov, den klargjorde precepta legis natura, naturens lover, og føyet dertil til noen spesielle bud som var for jødene, sier han. Och det som var speciellt för jødene, det angår ikke oss, det säger också Thomas ganska tydligt. Så det är inte något nytt egentligen det där. Selv om Luther nok har preget det på sitt vis. Det som vi godtar hos Moses, det är för det första det som stämmer med den naturliga lov. Och så för det andra så har han ju profetier om Kristus. Och än vidare har han kända exempel om fäderna, alltså för exempel om Abraham och om Moses. Exempel på troen, kärleken och korset som alltid följer med hos Luther när han talar om livet med Gud, korset som vi må bära. Calvin säger avskaffet är icke moralloven men ceremonialloven. Man skelnet mellan innanför Moseloven mellan moralloven och ceremonialloven och den juridiska lov. Och så sa man då gärna att det som är angick jødene, det var det, och det gäller inte längre. Men moralloven, den gäller. Sån säger Melanchthon och sån säger också Calvin. Luther säger samma steder att moralloven är faktiskt också avskaffet, undtagen för så vitt den stämmer med den naturliga lov. Det är vanskeligt att finna full konsekvens hos fader Luther på det punkt, för när man läser Von den guten Werken och när man läser den stora katekismen, lätt tillgänglig, och jag hoppas du vill studera den stora katekismen, det är vanskeligt att fri sig från det intryck att han också tänker på samma måten. För exempel om det tredje bud. I grov utvartes förstand säger han, där gäller sabbatsbudet bara jødene. Men det är en mening, en måte hvorpå detta också gäller oss som kristne. Dels det naturen lärer oss, nämligen att vi tränger en vildag, men dels också att vi ska höra Guds ord. Det som då är summa summarum här är att loven får en mycket mer framträdande funktion hos Calvin än den har hos Luther. Kristendomsuppfattningen får ett annat präg. Den är mer lovisk. Han har liksom en statutarisk måte och säger liksom mer från punkt till punkt hvordan Gud vill att vi ska leva. Luthers dualisme mellan lov och evangelium, som är så mycket starkare än hos Calvin, gör att evangeliet på en måte dominerar, men hos Calvin, hvor man har mer tillbörlighet att se tingene sammen, och hvor forskjellen mellan lov och evangelium hos Paulus för exempel väsentligt är ett synspunkt som står vid sidan av andra synspunkter, där dominerar loven till synlatne mer, och det blir lätt en mer lovisk kristendomsuppfattning. Låt mig här förskjuta in ett ord om som jag inte har noterat, och det var väl en fel av mig. Så jag vill be dem notera i till höger, på arket till höger där. Om, för vi går vidare, om Calvins kristologi. Det är Calvin som har tagit upp den gamla lära om munus triplex Christi. Kristi tredobbelte embede, nämligen som konge, präst och profet. Han är konge, präst och profet. Det hade Butzer, och det har Calvin, och det har de hämtat ifrån Eusebius. Det har icke varit vanligt i medeltiden. Man talte bara om en munus duplex om Kristus som profet, som alltså konge, präst och profet. Det nya är hans munus profetikum. Det har Calvin trukket fram och väl hade hämtat det ifrån Eusebios, Butzer likeledes. De lutherske teologerna var länge skeptiska över den måten att göra på, för det kan ju inte komma något gott ifrån Nazaret. Så det var en stund ut på 1600-talet för de tog upp denna måten att tala på de också, men då har de sedan gjort det genomgående som munus triplex. I verkligheten en ganska fin måte och framställa det på har man funnit sedan. Vi vänder tillbaka till ämnet vårt, och jag tog detta bara in för att jag inte skulle glömma det. Jag har inte noterat det någonstans, men nu var det då alltså nämnt. Vi går tillbaka till ämnet vårt, och då är det av sig att i rättfärdiggörelseslären hävde Calvin ett konsekvent forensisk syn, sånt som Melanchthon. Rättfärdiggörelsen är en domsavsigelse av Gud in foro curly. Han avsiger den dom att denne synder, i sig själv en förtapt synder, är rättfärdig. Och det är bara för att troen griper Kristi rättfärdighet. Klädd i denna rättfärdighet står han så för Gud, icke som en synder, men som en rättfärdig. Och det gäller då, säger Calvin, akkurat som Luther och Melanchthon, att hålla helliggörelse och rättfärdiggörelse ut ifrån varandra. En ting är att vi blir rättfärdiggjort, en annan ting att vi blir helliggjort. Och helliggörelsen är icke grundlag för vår nådestand hos Gud, men det är en växt i den nåde som vi fick då vi blev rättfärdiggjort. Här kritiserar han ändå Augustin ganska starkt, fördi att Augustin icke talar med tillräcklig klarhet på detta punkt. Augustin, han är nog stark till att tala om nåden, säger Calvin. Han visar att vi är förtappade i oss själva och att bara Guds nåde kan frälsa oss. Där talar han väldigt. Men Augustin gör den fel att träcka in helliggörelsen när han talar om rättfärdiggörelsen. Och det är ju för så vidt riktigt nog. Augustins rättfärdiggörelseslära går faktiskt ut på justum facere. Från att vara urättfärdig till att bli rättfärdig, faktiskt rättfärdig av den nåden som omdanner oss, därvid att den onde lyst drives ut av den helliggörande nåde, så att istället för den onde lyst så kommer den gode lyst, caritas. Det vill icke Calvin vite av, och hävdar alltså där en klart paulinsk rättfärdiggörelseslära i reformatorisk form. Det är ett väldigt intressant punkt i hans framställning i Institutio, tredje bok, att han behandlar genfödelsen för rättfärdiggörelsen. Det kunde ju då höras rart ut på bakgrund av vad jag nettopp sa. Han skriver om genfödelse över tro och så om rättfärdiggörelse. Och sammanhängen är då den att vid troen tar vi emot Kristus om han förlikelse med Gud och ett nytt liv. Och grunden till denna räckefölje är icke att helliggörelsen är rättfärdiggörelsens grundlag, men han vill likesom på förhand frata de romerske teologer den anklagemöjlighet som de gjorde flittig bruk av, och som de ju stadig har varit brukt emot den reformatoriska rättfärdiggörelseslära, att man nämligen säger på den måten så blir det bara ett slappt kristenliv. När allt på den måten är bara nåde, att syndaren blir rättfärdig i Kristus som han är och går till himmel som en synder, ja väl, då lägger man sig till att sova, så blir det inte något helig liv. Det har varit invändningen. Och det ser ut som om Calvin har villit imötegå den invändning vi på förhand och tala om det nya liv. Och så går han igen över till att tala om rättfärdiggörelsen. Hans synspunkt är det som vi finner hos Paulus i 1 Korintier 1:30. Kristus är blivit oss rättfärdighet från Gud och heliggörelse och visdom från Gud och rättfärdighet och heliggörelse och förlösning. Och han säger då att Kristus kan inte delas i två stycken, och så kan vi heller inte motta helighet och rättfärdighet var för sig. Men tar vi emot Kristus, så tar vi emot han både till rättfärdighet och till heliggörelse. Simul et conjunctum in ipso, nämligen rättfärdighet och helighet, de kan icke skilles ifrån varandra. Till sammanligning och klargöring kan vi där träcka in en åndsimpuls som har gjort sig gällande hos oss i nyere tid, och som vi nu faktiskt har igen i disse dagar på samma håll, som en ganska ny och särdeles aktuell fenomen, nämligen det som man till dels har kallt för second blessing, en annan välsignelse, en ny välsignelse, och som nu heter gärna åndsdåp, som tolkas på en bestämd måte. Det är tankegången är då grovt skissert den att det är någon kristne som bara, måtte vi sätta i anförselstegn, är omvänt och genfött. Men så är det andra som också är omstöpt och har uppnått en ny, ett nytt nivå av helighet vid en ny andlig upplevelse. Ett slikt syn är för exempel Calvins betraktning strängt emot. Och det är intressant att se att moderna kalvinister, som för exempel Martin Lloyd-Jones i England, han i mötegår den och protesterar emot den moderna second blessing förkyndelse nettopp ut från Calvin, och säger att vi kan inte ta emot Kristus delt. Enten tar vi emot ham eller också tar vi inte emot ham. Och har man tagit emot ham, så har man tagit emot ham både till rättfärdighet och heliggörelse. Rättfärdigheten är total för en kristlig rättfärdighet, och heligheten, den är unit en växt i åndens kraft. Men två nivåer liksom, det är han absolut emot. Denna second blessing förkynnelse kan därför nog gärna kallas reformert. Det kan man ju gott si, när man bara passar på att huske att det gäller inte den äldre reformerte type. Det gäller inte den kalvinske reformerte kristendom. Vi går vidare och kommer till nådevalget, som är så betydningsfullt ett punkt i den reformerte kristendom. Vi finner i den tredje utgave av Institutio, som är den som vi ju särskilt håller oss till, läran om utvälgelsen i tredje bok. Jag vill gärna sätta fingern på det. Alltså, han begynner inte all världens ting med att snacka om utvälgelsen faktiskt. Han gör inte det. Det stämmer inte, som det till dels har varit sagt, att han har det som ett a priori, och så att säga konstruerar allt ut ifrån nådevalgsläran. Nej, det är i tredje bok, och då har vi läst om omvändelsen, om troen och heliggörelsen, och så kommer läran om nådevalget. Vi ska också vara klara över att i den reformerte kristendom är det nog så forskjellige tankar om också om nådevalget. För exempel i Heidelberg-katekismen ifrån 1563, den pfalziske katekisme, som är den mest utbredda och meget viktig bekännelseskrift i den reformerte kristendomen. Det var i 1563 att kurfürsten av Pfalz gjorde sitt rike reformert. Det var en Calvin-disippel och en Melanchthon-disippel som sammen laget Heidelberg-katekismen. Där är utvälgelseslären bara så vitt antydet i spørsmål 51 om kirken. Vad är kirken? Där kommer det alltså att det är de utvalgte. Det är bara så vitt det står. Och i 1614, då kurfürsten av Brandenburg blev reformert, och det blev satt upp ett skrift som hette Confessio Sigismundi, där är den dubbelte predestinationslära simpelthen uppgitt. Man tar avstånd ifrån den. Derfor er det nok riktig at den dobbelte predestinasjonslære, altså både til frelse og til fortapelse, er viktig i denne sammenheng, men man skal ikke overbetone det heller. Alle de reformatoriske teologene mente at Gud hadde bestemt hvem som skulle bli frelst og hvem ikke. Luther også mente det. Men det har ikke samme betoning. Hos Luther får man inntrykk av at det nærmest er sånn å forstå at troen i sin leting etter et absolutt fast punkt å bygge på for sin visshet omsider kommer frem til vissheten om at jeg er utvalgt av Gud ifra evighet. Han som meg utvalgte og blant sine talte før enn jeg ble født, som det heter i en salme som ikke er av Luther, men som er skrevet i hans ånd. Altså, troen spør, hvordan kan jeg, hva skal jeg bygge på? Finns det et grunnlag som er sikkert nok? Og den hviler liksom ikke før den hviler på det som dog står så sterkt i Bibelen om en utvelgelse i Kristus. Og når han kommer så langt, så kan Luther ha veldig sterke ord om utvelgelse. Ja, det kommer endog leilighetsvis frem uttrykk som for eksempel om Judas, at han var forutbestemt til å gå fortapt. Det står i De Servo Arbitrio. Hos Calvin har det hele igjen en noe mer rasjonal karakter. Non pari conditione creantur omnes, heter det der. Alle skapes ikke under samme vilkår. Men Gud bestemte hvem som skulle komme til å tro. Og denne bestemmelsen, den fattet han ikke ex previsa fide, altså han fattet den ikke ut ifra det at han forutså hvem som skulle komme til å tro, og så valgte han dem, for da er det jo i grunn de som har valgt, og ikke Gud. Nei, han bestemte hvem som skulle komme til å tro. Og disse er de som ikke er utvalgt, de får heller ikke noe alvorlig kall til omvendelse, vocatio non seria. Og utvelgelsen til frelse er Guds frie nåde, men forkastelsen, reprobatio, er en rettferdig dom. Niesel, en nyere teolog som har arbeidet mye med Calvins teologi, han parafraserer, fremstiller Calvins tankegang i et retorisk spørsmål som jeg har skrevet ned der. Hva annet skulle Gud ha besluttet om oss, hans fiender, uten fordømmelsen? Altså, alle er i grunnen fordømt, og vi fortjener det, men i sin usigelige nåde har Gud valgt ut noen som skal bli frelst. Og de som da blir utvalgt, de får et nådekall som de ikke kan stå imot. Gratia irresistibilis, det er atter Augustin. Og de har da også evnen, den sikre evne til å holde ut inntil enden, perseverantia finalis. Nå vet jeg ikke, jeg har en sånn en liten mnemoteknisk finesse som de kan få, så kan de jo merke dem hvis de vil, og hvis ikke så kan de la være. Det er noen som syns at sånt nå er hjelp, jeg syns egentlig det, andre sier det er ikke noen hjelp, for så skal vi foruten å huske selve saken også huske den nemotekniske finesse. Og det er naturligvis et synspunkt. Men det er hos en amerikaner, jeg så det der en gang, og noterte meg det. Han setter opp et ord, tulip. Det er jo altså da en tulipan, så det skulle ikke være vanskelig å huske i og for seg, og så skriver vi det. Så, tulip. Og så kommer de fem hovedpunktene i det kalvinske system. Det er T, det er total depravity. Det fullstendige, det totale forderv. Alle mennesker er fordervet efter i kraft av Adams fall. Det er det første. Og så er det U, unconditional är läxan. Unconditional election, alltså en utvälgelse som icke grundar sig på någon condition, någon betingelse hos mig, helt fritt av Guds suveräne nådeval. L är limited atonement. Det är en begränsad försoning. Kristus är bara död för de utvalda. Han är bara död för de utvalda. Och I är irresistible grace. Gratia irresistibilis, den uimotståliga nåde. De utvalda får nådeimpulsen och den tar dem ufeilbart in till Gud. Och så är det här perseverance, perseverantia finalis, den alltså evnen till att hålla ut in till änden. Den som är en gång är frälst, han kan icke gå förtapt. Okej, okay, det kan vi notera det, så får vi se vad bruk de vill göra av det, om de syns det är någon hjälp i att huska det för att ha dessa punkterna för handen. Det sista punkten där är alltså det kalvinske synspunkt. Den som är frälst, han kan inte gå förtapt. Du är genfött då i och med att du kom till troen, och så är du i Guds hand. Och det blir inte något annat med dig. Det där har varit mycket strid om i Amerika. Den som har varit borta i norska menigheter, för exempel i Amerika, lutherske, vill veta att det där i sommarmiljöer i ett vart fall är lite av ett debattämne, för det är påverkning ifrån reformert håll som går i riktning av eternal security, heter det nå gärna borta i Amerika. Eternal security. De lutherska är gärna väldigt rädd för detta, syns att det skulle vara en farlig sovputte, och spör hvordan tör dere snakke sån. De reformerte svarar tillbaka, hvordan tör dere snakke sån som dere gör, ustanselig snakker om frafall och sätter slike idéer i hod på folk. Dere ska si till de troende att de är sikre, och ja, att det inte beror på dem men på Gud alene. De syns vi är högst välsindiga, och vi har inte möjlighet att syns detsamma tillbaka. Det är så forskjellig, tänker man alltså där. Jag vill ju säga si att det är väldigt stor forskel på forskjellige förkynnare när de förkynner denna perseverance. Under tiden kan en möta det i en besindig form som icke egentligen säger syns och sies och svärt mycket mer än det, att en som håller sig till Kristus skall visserligen icke bli till skam. Men andra gånger så har det en sekterisk tone med sig och görs till ett stridsspörsmål, en typisk sekterisk tendens till att tränga sig in i församlingar och spörre, vad du menar du om det, vad menar du om det? Och så dannes det partier, det är det olyckliga med det. Då är det ju i allra högsta grad beklagligt när sånt sker, och den motsättningen, den är här och där aktuell faktiskt ända den, akkurat som det jag nämnde för ett ögonblick sedan om second blessing. Alltså detta, perseverance, det är kalvinsk, men second blessing är visserligen icke kalvinsk, absolut icke. Det är en nyare rättninger som kommer med. Här kunde passa också kanske att nämna lite om detta schema som har med supralapsarisk och infralapsarisk utvälgelseslära att göra. Det syns många är väldigt vanskligt att få tag i. Det är inte så vanskligt i grund. För vi bara går ut ifrån ordenes direkte betydning, så betyr jo supra ovenfor, og infra betyr nedenfor. Og så kan vi forestille oss det, vi kan forestille oss det på følgende måte. Supralapsarismen den ser ut som følger. Utvelgelsen, som altså er dobbelt, noen til frelse, noen til fortapelse. Utvelgelsen, skapelsen, syndefallet, og så frelseshistorien. Det settes gjerne opp mye mer detaljert enn dette, men dette prinsippet er fullt tilstrekkelig til det formål å forstå hva det dreier seg om. Altså, utvelgelsen er supra, den er over lapsus, fallet. Rikt? Så enkelt er det. Men infra, det er sånn. Infralapsarismen, det er altså skapelsen, fallet og utvelgelsen. Det er infra, det er nedenfor. Så vanskeligere er det der i grunnen ikke. Og man kan også si det slik at objektet for utvelgelsen er, ifølge supralapsarismen, homo creabilis et labilis. Hva skriver det her? Homo creabilis et labilis. Mens her er det homo creatus et lapsus. Det objektet for utvelgelsen er her, ifølge supralapsariske skjema, det menneske som skal skapes og falle. Det menneske som skal skapes og som skal falle. Creabilis et labilis. Men infralapsarismen, da er det det menneske som er skapt og falt som utvelges. Hos Calvin har tankegangen et supralapsarisk preg. I den reformerte kristenhet dominerer derimot det infralapsariske skjema. Alle de reformerte bekjendelseskrifter har det infralapsariske skjema, men det skal jeg komme tilbake til siden. Vissheten om egen utvelgelse, den vinnes ifølge den reformerte tradisjon ved den såkalte syllogismus practicus. Det vil si, man ser åndens virkninger i sitt liv, og så trekker man slutninger av det. Det er det vanlige. Det er dog ikke mulig å finne det hos Calvin akkurat. Når det er om å gjøre å forvisse mennesker om frelsen, så viser han til Kristus og til Guds ord. Når det gjelder hans kirkesyn, så er det personalt i sitt utgangspunkt, akkurat som Luther. Han siterer Johannes 10, «Mine får høre min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg.» Det er kirken, akkurat som Luther. Men kirken har allikevel et mer anstaltmessig preg etter hans tankegang. Emil Brunner har sagt, og jeg mener med full rette, at Calvin er kirkeligere enn Luther. Vi må da sette tänk oss kirkeligere satt i anførselstegn, altså vi kunne si det andreledes, hans kirkesyn er mer anstaltmessig preget enn Luthers. Vi må holde altså alle sånne mer svermeriske tanker eller moderne reformerte tanker borte når vi tenker på Calvin, for han ville gjøre Genève til en kristen by hvor alle skulle være kristne og hvor alle skulle høre til kirken, og hvor kirken var den synlige anstalt. Det er i grunn mere så enn hos Luther. Det er det ikke farlig å si. Derimot så skjenner han da mellom den usynlige kirke av de troende og utvalgte og den synlige. Og den synlige, den er konstituert av ord og sakrament. Mer enn to kjennetegn har jo lutherdommen ikke. Uttrykkelig står det i Augustana 7 at til kirkens enhet er det tilstrekkelig at det er samstemmighet om evangeliets forkyndelse og sakramentenes forvaltning. Det er, ifølge luthersk syn, nødvendig, men det er også nok. Det kalvinske er å føye et tredje til, nemlig disiplina, en kirkeordning, det rette embedet for eksempel. Og dette rette embedet, det fant han i det nye testamentet. Det var fire embeder: pastorer, lærere, eldste og diakoner. Det har han hentet hos Bozer. Det er en av de ting som han avgjort har lært hos Bozer. Andre reformerte teologer og bekjennelseskrifter nøyer seg med å snakke om tre embeder. Da faller pastorer og lærere sammen: pastorer, eldste og diakoner. De eldste har da med kirketukten å gjøre. De skotske og andre presbyterianere kaller det for ruling elders. Efter det grunnsyn er den lutherske frikirkes ordning bygget opp. De hentet jo viktige impulser fra Skottland, som bekjent. Forholdet mellom embedet og det alminnelige prestedømme er annerledes hos Calvin enn hos Luther. Der kommer vi atter inn dette at i en viss forstand av ordene så er Calvin kirkeligere enn Luther, når man bare forstår hva man mener med ordet da. Luther mener jo at embedet, det geistlige embedet, det funksjonerer i grunnen innenfor området av det ansvar som alle kristne i grunnen har. Alle kristne er prister, men de er ikke nok ikke alle farer. Men det som der farer gjør er i grunnen det som alle de prister, det vil si alle troende kristne, har fullmakt til i kraft av sin dåp og sin tro. Det som en mann trenger er bare et kall, og så må han være skikket. Persona idonea er også noe da, det snakket jeg om. Det er ikke noen sånn sammenheng hos Calvin mellom det alminnelige prestedømme og det kirkelige embedet. Det alminnelige prestedømme, det består i å be og å offre. Det er disse tre ting som stadig går igjen også hos Luther, og det er å be og å offre og å preke. Det heter det både på tysk og latin. Det er det alminnelige prestedømmes tre funksjoner, og alle kristne har dette, dog således at den offentlige forkyndelse altså skal betros til noen. Calvin, han kjenner ikke til en sånn tanke. Hos ham er det bare de der som er det alminnelige prestedømmes funksjon, for så vidt akkurat som i nylutherdommen. Det er det som er vendt mot Gud. Man skal be til Gud og oppoffre seg selv i et hellig liv. Men det som er vendt imot menigheten, og som er den farers gjerning, det er noe helt annet, ifølge Calvin. Legfolket kan ikke preke. Legfolket skal ikke preke. Og kvinner kan ikke få någon slags geistlig fullmakt i menigheten och kan heller icke döpe. Något som heter nöddop är ju ganska överflödig efter Calvin, det kommer jag till. Och någon tanke om det skulle barnet skulle dö eller något sådant har ju då det har inte någon liksom någon tona av något viktigt över sig att vi gärna vill ha barnet döpt för det dör. Han tänker inte så. Är inte pastoren för handen? Väl, så är det inte något mer att göra med det. Och när det gäller att vara rite vocatus och vara rättelig kallet, så är Calvin strängare än någon lutheraner. Det kan man lätt förvisa sig om vid att läsa fjärde boks tredje kapitel och tionde punkt. Och nu kommer vi då till sakramentläraren, som ju är det egentliga stridspunkt i grunden då. Det är ju det som man traditionellt griper till för att förklara de huvudtyperna, det katolska, det lutherska, det reformerte. Och det kommer vi till nå, jag kan bara så vidt begynna på det idag. Och där är det först att säga att Calvins allmindelige sakramentlärare svarar till Augustana 13. Och det ju heter att om sakramentens bruk lärer de att sakramenten är instiftet icke bara för att vara ett tegn hvorved de kristnes kan kännes utvartes. Det var vänt emot Zwingli. Det var för att säga hjärtlig farväl till Zwingli, som han icke ville vite något av och som i grunden icke kom längre i sin sakramentförståelse än till det. Men också för att vi ska vara tegn och vittnesbörd om hans gudomlige vilje mot oss för att väcka och styrka vår tro, varför det också kräver tro och blir brukt rätt när man mottar den i tro och styrker troen därvid. Det är Augustana 13. Och akkurat som säger också Calvin i överför och emot Zwingli. Sakramenten är vittnesbörd om den gudomlige nåde och att Gud styrker troen vid sakramentene. Zwinglis efterföljare var Henrik Bullinger, som gick utan vidare i sin teologi var någon dublett av Zwingli. Men i ett brev till ham så gör Calvin gällande att Gud brukar utvartes ting som verktyg. Zwingli och Bullinger nektet det, brukar inte något vehikulum. Brukar inte någon kanal, brukar inte någon vagn. Om den går umiddelbart, nej, mente Calvin. Han brukar faktiskt människoord och också sakramenterna. Det är hans allmindelige sakramentlärare. Men när så och detta hörs ju där rent lutherskt ut. Men det visar sig när det ska beskrivas närmare att Calvin allikevel står fjärnt ifrån ett luthersk syn. Det är alltid den helige ånd som förmedlar samfund mellan Kristus och oss, och då brukar han utvilsamt sakramentene, men det är inte någon förbindelse, nödvändig förbindelse mellan sakramentets tegn, det vill säga elementene, vannet i dopen, bröd och vin i nattvärn, och saken, res, nåden. Det är inte någon inre sammanhang, det är bara grundet i den helige ånd. Ånden handlar inte genom tegnet, men parallellt med tegnet. Detta kan ni också försöka att skissera på en måte. Vi tänker oss då Luthers syn på den måten att vi tänker oss Gud vill ge människorna nåden, och det ger han genom sakramentet, och det tas emot av troen. Så här är det en linje. Nåden går igenom sakramentet, och också ordet, det förkynte ord, må vi då också tänka in i bildet. Men det som här intresserar oss är att Gud, som vill ge människorna nåden, han lär det gå igenom sakramentet. Han handler gjennom den utvortes ting, det er vannet og brød og vinen, som er nettopp vehikulum. Calvin, der tar det seg heller sånn ut at Gud, han vil jo handle med menneskene som skal ta imot det. Det er det ideelle. Og det gjør han da på den måten at han gir dem sakramentene, og han gir dem ånden. Og det er da så å si i to parallelle handlinger. Gud vil gi til troen, vil gi nåden til troen.
Jeg måtte sette
sånn. Nei.
Jeg har jo satt opp sånn som jeg har bestemt meg for.